för Herren gör hans stigar raka, hörde vi Johannes ropa förra söndagen från jordens lägsta punkt ute i öknen norr om Döda havet. Eller som det heter hos Jesaja, där Johannes har hämtat sin text. En röst ropar, bana väg för Herren genom öknen, gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud. Och så en dag så kommer han där, vandrandes genom öknen, bland de andra som har gått ut för att lyssna till den här något udda och oborstade väckelsepredikanten. Han som vid åsynen av Jesus ropar, se Guds lam. Se Guds lam som tar bort världens synd. Och som jag sa förra söndagen så är det ingen tillfällighet att det är just i öknen som Jesus träder fram inför sitt offentliga uppdrag. Liksom det inte heller är någon tillfällighet att det är dit ut som Johannes har gått för att förbereda vägen för Messias. Vad stod öknen för egentligen? Jo, för judarna så hade ju öknen blivit en symbol för det ondas härjningar. Men också för Guds möjligheter att mitt i en hopplös situation öppna nya vägar och skapa nya möjligheter. Och därför så hade öknen också kommit att uppfattas som en speciell plats för att möta Gud. Och varför kommer då Gud i öknen? Vi var inne på det förra söndagen. Men ett av skälen är ju att han söker upp oss där vi är. För om vi betänker den härlighet som Gud från början har skapat oss till, om vi försöker ana den utifrån bibelordet och utifrån vårt eget möte med Gud. Om vi betänker den härligheten och sen jämför med hur det har blivit, så framstår öknen som en ganska passande bild för människans situation. Gud skapar en lustgård, ett blomstrande, ljuvligt landskap. Sen kommer synden och jagiskheten och allt som följer i det släptåg och förvandlar det här grönskande landet till en öken. Gud kommer i öknen också därför att han är specialist på det omöjliga. Mitt i det karga, där hoppets skörd är avbärgad, för att citera från en dikt av Ylva Eggehorn. Just där det inte finns någonting kvar att hoppas på, där vill Gud komma och skapa något nytt och visa sin härlighet. Eller som jag läste från Jesaja 35, öknen och ödemarken ska jubla, det förtorkade landet glädjas och blomma. Som en äng med liljor ska öknen blomma, den ska glädjas och fröjda sig. Libanons glans ska skänkas den, Karmels och Sharons härlighet, och folket får skåda Herrens glans, vår Guds härlighet. Och hur visar Gud sin härlighet? Jo, Jesaja fortsätter att beskriva det. Ge styrka åt kraftlösa armar, stadga åt skälvande knän. Säg till de förskrämda, fatta mod, var inte rädda. Se, er Gud är här. Hämnden kommer, Guds vedergällning. Han kommer själv för att rädda er. Vedergällningen, det står alltså för att Gud gör upp med det onda. Och det gör han för att befria oss från det ondas framfart och härjningar i våra liv och i världen. Och när Gud gör upp med det onda så får öknen tillbaka sin livskraft. Det börjar blomma igen. Det som var förtorkat i mitt liv och i vår gemenskap kan börja blomstra igen. Jesaja fortsätter sin beskrivning av vad som sker när Gud visar sin härlighet i öknen. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra. Då ska den lame hoppa som en hjort och den stumme brista ut i jubel. Det här är ju vad som sker när Messias kommer. Vatten bryter fram i öknen, bäckar i ödemarken. Förbränt land ska bli till sjö, törstande mark till källsprång. Där nu schakalerna ligger och vilar ska säv och papyrusgräs växa. Där ska gå en banad väg, den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren får beträda den. Om man läser det här i Bibel 2000 som jag nu gör, så kommer det sen en slags parentes med tre streck. Och det betyder att en del av texten har tagits bort. Därför att det är omöjligt att säga vad det egentligen ska stå. Och så i olika översättningar så har man sig försökt sig på en gissning. Vad det skulle vara för någonting. Och i Bibel 2000 så gör man den här gissningen då. Ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem. Och då förklarar man det i en not, hur man tolkar det. Den heliga vägen är till för dem, det vill säga de orena som förklarats rena och rättfärdiga. Jag vet inte om den här förklaringen har sin ursprung från Luther, men det skulle ju kunna vara så. Men Jesaja han fortsätter. Det är alltså på den här heliga vägen finns inga lejon. Där kommer inga rovdjur. Men de återlösta vandrar där. De som Herren friköpt vänder åter. De kommer till Sion med jubel, krönta med evig glädje. Fröjd och glädje följer dem. Sorg och suckan flyr. Oavsett vad vi tänker om hur den skadade texten såg ut från början, så är den heliga vägen för oss den väg som vi vandrar tillsammans med honom som utgavs för våra synder. På den vägen, säger Jesaja, finns inga lejon, där kommer inga rovdjur. Och då tänkte jag, vad är det jag är rädd för? Det jag är rädd för får jag nämna för Jesus och överlämna till hans omsorg. Öknen som en symbol för det ondas framfart, men också för Guds närhet och beskydd. Jesus fick också gå en vända i öknen. Och Lukas säger till och med att det var anden som förde honom dit. Och det var då strax efter att Jesus hade pekat ut honom som Guds lamm och även fått döpa honom. Och jag tror att Gud också kan ha sitt finger med i spelet. Inte alltid, ja, alltså han finns ju alltid med. Men ibland är det till och med så att det är han som för oss ut i öknen. Och då kanske vi kan få hjälp av att tänka på Jesus. Han prövas och frestas i 40 dagar. Och det är en förberedelse för någonting som ligger framför. 40 dagars kamp och sen får han uppleva doften av Guds välbehag. När änglarna kommer och betjänar honom. Och sen, fylld av helig ande, så sänds han ut igen. Eller då sänds han rättare sagt ut på sitt egentliga uppdrag i världen. Ett liknande mönster finns hos Moses som efter 40 år i landsflykt plötsligt en dag i öknen drabbas av Guds närhet. Guds brinnande närhet. Och han blir också utsänd på ett uppdrag. Och så då till sist ett ord från profeten Hosea som också handlar om öknen. Det är ett ord av tröst. Faktiskt till ett folk som under lång tid har svikit sin Gud. Men eftersom Gud är trofast så kommer han med den här hälsningen i Hosea 2, vers 14-15. Och nu läser jag från folkbibeln. Därför ska jag locka henne, det vill säga Israel, bort och föra henne ut i öknen och tala till hennes hjärta. Sedan ska jag ge henne tillbaka hennes vingårdar och göra Akors dal till en hoppets port. Där ska hon sjunga som i sin ungdomsdagar, som på den dag då hon drog upp ur Egyptens land. Akors dal, det betyder olyckans dal. Och det var ett slättområde vid Jeriko. Jag har inte tittat var det ligger, men det kanske är i närheten av där Jesus trädde fram. Det här namnet Akors dal, det hade platsen fått efter en tragisk händelse som vi kan läsa om i Josua kapitel 7. När Akan på grund av habegär hade dragit olycka över hela Israel. Men då säger Gud att just den här platsen, Akors dal, ska han förvandla till en hoppets port. Alltså ett exempel på hur Gud vänder det onda till något gott. Där han uppenbarar sig, där han kommer och skapar något nytt. Just den platsen där Gud, eller där folket, där detta hemska hände, där ska folket som vände honom ryggen få tillbaka både glädjen och lovsången. Men mellan de här punkterna, sveket och lovsången, så ligger en öken. Och där i öknen är det torrt och bedrövligt. Där har hjärtat torkat till och där har lovsången tystnat. Gud känns långt borta. Det är tomt. Och där kunde slutet ha, där kunde historien ha slutat om inte det hade varit för Guds barmhärtighet. Men på grund av Guds barmhärtighet så fortsätter det. Och Gud säger att just där i öknen vill Gud tala till hjärtat. Det är som att han ibland behöver skala av någonting för att han ska nå till våra hjärtan. Eller som det står i Bibel 2000, där vill han söka vinna hennes hjärta. I Bibel 2000 så står det att där ska Gud tala ljuvligt. Alltså ut i öknen. Ibland måste det till en öken för att Gud ska nå det där innersta. Det där vi är innanför allt det andra. Och Gud har många sätt att liksom komma till tals med oss och visa oss sin kärlek. Men det är inte ovanligt att han använder sig av öknens pedagogik. Och det kan ju också handla, därför att Gud använder ju också, han använder allt som sker i livet. Också livets egen avskalningsprocess, om vi får leva tillräckligt länge. Så kan det också bli en sån här öken där Gud kommer på ett helt nytt sätt och uppenbarar sin härlighet. Jag talade förra söndagen om den lägsta punkten, eller egentligen om de tre lägsta punkterna. Och först var det då om jordens lägsta punkt, jordens sänkan där Guds lamm trädde fram. Och nummer två var den lägsta punkten i mänsklighetens historia, där Guds lamm bär all världens skuld och skam på sina axlar. Och till sist så gällde det den lägsta punkten i mitt eget hjärta, på botten av min öken. Också den platsen är en särskild plats för mötet med Gud. För mötet med Guds lamm. Där kan jag på ett nytt sätt få se Guds lamm som bär min synd. Guds lamm för mig utgiven. Och kanske ska jag då upptäcka att just den här lägsta punkten i själva verket är en hoppets port. En port till Guds rike. Vi ska be inför nattvarden. Och jag tänkte så här att vi kan... Det är ju upp till var och en av oss, men vi får ge till Gud vår öken. Vi kan inte förvandla den, vi kan inte låta den blomma, vi kan inte... Det är liksom ingen idé att försöka sätta dit plastblommor eller något annat. Eller konstgjord bevattning eller vad det nu heter, jag vet inte. Men vi kan vara frustrerade över att det är öken. Vi kan inte göra så mycket själva, men vi kan ge öknen till Gud som är den som skapar och förvandlar. Så vi får ge till honom det som är öken i mitt liv. Det kan vara i familjen. Det kan vara det som är öken i församlingen. Eller hos människor som vi tänker på och värnar om. Låt oss ge våra öknar till Herren. Jesus, tack att du vill förvandla Akorsdal till en hoppets port. Herre, kom med din ande och blås liv där det är öken. Men hjälp oss också att se vad du väntar av oss. Hur du vill att vi ska förbereda vägen i öknen. Hur du vill att vi ska omvända oss och börja vandra med dig, kanske på ett nytt sätt. Om det finns sånt som vi behöver särskilt lämna till dig. Kanske göra upp med andra människor eller vad det än kan vara, Jesus, som skapar öken i våra liv och i vår församling. Hjälp oss, Herre, att förbereda vägen för dig. Herre, så att lovsången, den som kommer från hjärtat, du får upprätta den. Vi kan sjunga som på den dag när vi drog upp ur Egypten. Som vi kan sjunga när vi först mötte dig. Jesus, det är vår längtan och vår bön. Du ska förnya oss i den första kärleken. Där du är först. Där allting annat får komma på rätt plats. Ber om det, Jesus. Gud, du är helig och barmhärtig. Och du är full av nåd och sanning. Du är ljuset som avslöjar och renar. Och vi kommer till dig. Jag kommer till dig som jag är. Och jag ber, rena mig så blir jag ren. Hela mig så blir jag hel. Dra mig till dig så får mitt hjärta ro. Tack, Jesus, för löftet att den som kommer till dig ska du sannerligen inte kasta ut.